människors vilje ska komma igenom. Det är till för att ära dig, Herre Jesus. Och vi böjer våra hjärtan inför dig den här förmiddagen. Och vi säger på riktigt, icke vår vilje, men din vilje ske, Herre. Låt ditt rike komma. Låt din vilje ske, som i himmelen så på jorden, Far. Och ge oss idag vårt dagliga bröd, Gud, det som vi behöver för denna dagen. Tack att det kommer ifrån himmelen, du som är livets bröd. Åh Jesus, vi vill bara ära dig, Herre. Reberi shiria bandat stakor och bojtja. Du är Herre på den här platsen. Rebechtikiri feitja la brandat stakor och bojtja. Tack att du myker upp våra hjärtan så att de är mottagliga för ditt ord. Tack att du myker upp våra hjärtan så att de blir god jord, så att ditt rike kan ta form på jorden, Herre. Att när vi ber, låt ditt rike komma, det som är i himmelen. Och så tackar jag dig för att det landar i våra hjärtan som sennepskorn, Herre. Och skapar tro i vårt inre för att ditt rike kan ta form på jorden. Ja, vi bara priser dig. Jag ber om genombrudd, Herre. Jag ber om en tid av genombrudd för denna menighet. En tid av expansion och genombrudd. Expansion och genombrudd. Jag ser som att de har tryckt på. Och det byggs upp ett tryck, ett undertryck som kommer till att explodera i genombrudd. Och då må du det hålla i hatten, säger Herren. För då sker det på riktigt. Då kommer det till att gå fort. Och dere må hålla i hatten, säger Herren. Ibrosola bande. Dere har tryckt på. Och det har skapats ett undertryck. Ett litet sånt övertryck. Och när det bryter igenom så kommer det att följas som lite övermäktig. Allt som kommer till att ske. Ibrosola bande. Stokoro bojtja. Estili bendis, jag bara får det, håll i hatten. Reberistili bandoria labrandatsta korabaitja. Åh, vi bara tackar dig för detta, här. I Jesu namn. Helion, vi vill alltid bara ära dig. Öppna våra hjärta för ditt närvaro. Din kraft och din övernaturlighet. Gör oss disponibla för dig, Helion. Åh, i Jesu namn. Helion, det är så stort att du är här på jorden, att du råder och regerar, att du närvarar med all din kraft och ävne, Helion. Åh, rebestilia fertnistia bendo jakondo. Jesus. Tack Jesus. Oh, rabarabaita labranda. Oh, Helion, vi böjer våra hjärtan inför dig. Oh. Tack att du kommer akkurat nu och lägger dig över den här salen. Du vill tala till oss, du vill skapa en övernaturlig söndag som vi ser tillbaka på och vi husker. Tack Jesus. Åh Jesus. Vi får bara stå i närvaro en stund. Till mig att jag ska ta auktoritet över fryktens ånd. Så jag binder upp all form av frykt i det här lokala i Jesu namn och befaller det vike. Nå i Jesu namn. Och den ska erstattas av en troens ånd, en frimodighetens ånd, en krafts ånd. Tack Jesus. Tack. Amen. Åh, det er litt vanskelig å komme inn i talen. Det er litt for mye nærvær her oppe. Du kan sitte, ja, absolutt. Så la oss bare være litt i nærværet. Jeg kommer, dere kan bare fortsette. Nei, men fortsett bare litt rann og spill, du er du snill. Og så står dere bare her oppe, og så er vi litt til i dette før Herren slipper meg, så jeg kan begynne å prate. Det er som at Gud bare vil røre ved hjertet og stille inn hjertet, forberede hjertet, så at han kan så sin sed ned i våre hjerter. Si, Herre, her er jeg. Si det til han. Herre, her er jeg. Vend mitt hjerte til deg. Gjør meg til god jord for ditt ord. Jeg ber om det i Jesu navn. Amen. Ja, men det var bra. Takk, det var egentlig alt. Så bra. Takk, Jesus. Wow, så mye folk. Så fint. Så fint å se dere. Det her er jo tredje gangen jeg er her, så at jeg antar at jeg har sett mange av dere før, og nå har vi jo vært her en hel helg også. Men det er veldig, veldig fint å være tilbake i Nordhordland. Og det er jo som David sier, så har jo min livs, eller min situasjon har jo forandret seg litt med årene. Jeg har vært en av pastorene på Livets Ord i mange år, og jeg regnes vel egentlig også fortsatt som en del av pastorsteamet. Men for 1,5 år siden så gikk vi inn, Kari og jeg, det vil si Kari har vært i den tjenesten lengre. Hun har holdt på med det her i 4,5 år. Men for 1,5 år siden så gikk jeg inn og tok ansvaret for en menighet som de kalte for Heart Church. Og det er altså en menighet som har vokst opp rundt en broder som heter Sebastian Staxe, en tidligere kriminell og rappartist som er ganske kjent i Sverige, som ble radikalt frelst, og hele gjengen rundt ham, som kalles da for kartellen, med masse mennesker som har levd dypt i kriminalitet og sittet i masser av år i fengsel og holdt på med verditransportran og bankran og kokainsalg og masse sånn ugang. Men det begynte da med at en av, eller datteren til han som kalles for gudfaren, det her var en av de mest mektige kriminelle nettverk i hele Sverige. Det begynte egentlig med jugoslavene som ledde liksom den kriminelle miljøet i Sverige på 90-tallet, og så kom den her gjengen opp, og så samarbeidet de med jugoslavene, og så lurte jugoslavene dem, og så utførte da det her kartellen, de utførte et og de som har levd en stund da, som har litt mer en lignende hårfarge som meg, kanskje husker et veldig dramatisk drap på Solvalla, en sånn ridebane i Stockholm, der en jugoslavisk mafialeder ble avrettet bare rett oppe på liksom, blant alt folket der på den der inne på kaféen eller billettluk eller hva det var. Og det var den her kartellen som tok hevn på jugoslavene fordi at de hadde blitt dårlig behandlet. Og utenfor så satt det en ung kriminell på en motorsykkel og ventet på Janne da, som hadde utført drapet. Og han heter Betts, og han er min nærmeste nabo i dag. I tilfelle den Janne da, som hadde utført mordet, skulle ville stikke derfra, men han ventet på politiet, han var en mindreårig. Og denne Janne har sittet i fengsel, og han gjorde et annet drap på vegne av kartellet også. Noen år senere, så han har sittet da, liksom, det meste av sitt liv i fengsel, men nå har han gifta seg og er frelst og er med da, i det her fellesskapet som vi nå snakker om. Så det er en masse tunge kriminelle som har møtt Jesus, og det her har jo skapt litt ringvirkninger i Sverige. Og de er evangelister og reiser rundt i Sverige og preker ordet og blir brukt av Herren på ulike måter. Og så har det jo da også vokst fram et fellesskap som de kalte for Heart Church. Men de er liksom ikke like bra på å bygge menighet, uten å gå i detaljer. Så akkurat menighetsdelen av virksomheten har vært litt rotete, kan man si, gjennom årene. Så jeg skal ikke påstå at det blir så mye bedre av at jeg kommer inn, men i alle fall så spurte de om jeg kunne komme inn og ta over menigheten for 1,5 år siden, hvilket jeg kjente glede over. Kona mi hadde da jobbet som leder for den her rehabiliteringsgården som heter Barmhjertighetens hus for jenter, som hva heter det, Heart, som startet da også med hjelp av Livets Ord. Og vi har, er ok eller? Ja, kom altså Asta. Vi har en helt underbar søster. Åh! Som kom til den her gården for typ, hvor lenge er det?
Jag flyttade dit i vintras, så i december.
Ja. Och då hade du haft några varma tungt missbruk och du varit med om mycket olika.
Ja.
Och så, men du hade ju en det var ju något speciellt som gjorde att ibland så blev det väldigt väldigt mörkt även på Barmhärtighetens hus, eller hur?
Ja. Ja, precis. Jag hade en borderline diagnos som jag fick när jag var 13, började man utreda den. Man får inte sätta den diagnosen på barn utan man måste vara 18. Men då kallar de det emotionell instabilitetssyndrom. Och det är någonting som är en personlighetsstörning som man inte kan bli av med, enligt läkarna.
Ja. Men Jesus, han gör det.
Men Jesus kan göra det, och han har gjort det.
Ja. Då, ja, jo, det har ju varit några av mina favoritgrejer att vara på Barmhärtighetens hus. Och bland annat lära att känna då, sådana som Asta och andra som har varit där uppe. Och... Och det var ju någon tillfälle när Asta blev väldigt, väldigt mörk och extremt explosiv. Och då satt jag gärna i första etage, för explosionen pågick i andra etage. Och då var det gärna kona mi gick ut över då.
Ja.
Och då var det en gång att det hade kört sig rejält och du skulle resa. Och det var bara en ting som väntade på dig. Det var ett drognäste av en lägenhet. Och det var en extremt destruktiv relation där i Stockholm. Och Asta skulle bara resa tillbaka och jag var så förtvivlad för att det var bara det här mörka livet som väntade på dig. Men så kom vi överens om att vi må liksom ändå gå in i kapell och be samman. Och det var så hard och så mörk och så skuffa överallt och vi kunde bara se en sak och det var att resa tillbaka. Men då hade vi några timmar av bön.
Ja.
I kapellet. Mm. Och Gud gjorde ett fantastiskt mirakel, ja, i dig. Och så reste du. Och jag trodde då att Asta hade rest tillbaka till mörket, men så tar det inte så väldigt lång tid och vi har vår menighet och så står hon där och tillber Jesus då, i Stockholm i menigheten. Mm. Och så har Gud gett henne hennes genombrud. Och idag så bara strålar av Jesus. Är inte det fantastiskt?
Ja, tack Jesus. Halleluja.
Ja, det är bra. Jag står tack för dig. Tack, Asta. Tack. Jag är lite lätt på den där. Så det är bara en av de miraklerna vi har fått se genom åren. Så nu har vi liksom flera jäntene. Någon bor i Uppsala, någon bor uppe och går i menighet. Korskyrkan heter det, uppe i det samfunnet där vår Barmhärtighetens hus håller till. Och så är någon går faktiskt bibelskola i Uppsala och ser bara Gud lagt till. Ja, men det är en annan historia. Det är deras huvudverk. Någon är igenom och någon är liksom på vägen att komma igenom. Du vet den där regelhandboka till Uppsala när det gäller bibelskoleelever, den må de bara slängas, för nu har de fått en helt ny kategori elever, ska jag säga. Så det är härligt. Ristelöst lite här i stivheten i Uppsala, det har det bara gått av. Så jag ska säkert inte säga det här, men jag kan ju säga det likväl till dig. Vi håller inom Kristi kropp. En av eleverna deras då, hur tända av, säger man det på svensk eller? Nej, på norsk. På heroin. Alltså hur blev avgiftad på heroin i vår hem hos oss liksom efter att bibelskolan startade. Och när jag var färdig då, hade sovit ut heroinen, så körde vi upp till Uppsala till bibelskolan. Så att, och det vet de inte om i Uppsala. Sånn det går med henne, det har jeg ikke peiling på, men nye tider, nye utfordringer. Så det er veldig spennende å være pastor i Stockholm i et helt nytt fellesskap. Jonny da, som har vært frelst i 2 år, han er jo da en av de mer modne i forsamlingsledningen. Så at når vi skulle starte menighet da, og hardfolka stakk, så bare, eller for stakk, altså, de dro seg ut da, for de ville liksom drive sin virksomhet som er med evangelisasjon i Sverige. Så var det liksom för mig bara att se mig runt i rum och se okej, vem har jag nå liksom? Och då var ju Jonny, det var en av pelarna som vi hade. Så helt fantastiskt. Jonny och Samira, de är centrala ledare och egentligen så är det så att mer eller mindre alla som är i församlingsledningen, de har den här bakgrunden, så att jag driver nå för exempel nyfrälst undervisning med mannen till den andra ledaren. för han sitter inne då, så där ringer jag en gång i uka och så har jag sent boka till henne och så sitter vi och så har vi då nyfrälsundervisning i förhoppning om att han har fått gå med Gud när han kommer ut nu i februari då, så att det kan bli ordning i familjen. Så att det är det nivå här vi är på. Han som preker nu, han ringte mig för han vill ha förbön för han ska preke. För 5 år sedan så var han hemlös, sov i park i Stockholm, helt totalt neddroga, säger vi på svenska, neddopa, och helt lost i tillvärlden, hade levt då som kriminell och missbrukare i 10 år, men har en uppväxt och bakgrund som är bara väldigt, väldigt illa. Så, och han är liksom en av oss av pelarna i församlingsledningen kan du säga. Så att, han har varit frälst i 4 år så att, han börjar ju nog bli... Nej, det var tull. Men sån är det. Jag tullar ju inte om det då. Han, det stämmer ju allt jag säger. Men det är väldigt, väldigt spännande att Jesus kan plocka människor som kanske i världens ögon inte är så mycket. Och så kan göra något helt fantastiskt av det. Jag bara ska läsa visionsordet. Vi ska gå in i förkynnelsen, men jag kan inte göra mer än det den helgen släpper mig in i och göra. Så jag ska bara läsa vision för menigheten, det är Jesaja 61. Och då i vers 1-4 visar det de bibelverser på skärmen eller när jag preker. Gör det det brukar det göra det? Ja eller nej? Ja, okej. Okay. Så då står det så i Jesaja 61 vers 1 så står det så här: Herren Guds ånd är över mig för han har salvat mig till att förkynna evangeliet för fattige. Och idag i min bibel här så står det en förklaring till ordet fattige. Det betyder saktmodige, eländige och ydmyke. Så det är en viss grupp människor som livet har kört hårt med som evangeliet specifikt är för. Det syns jag är så fint. Och då känner jag att nu är vi väldigt rätt ute i Life i Stockholm. Han har sent mig och för att förbinda dem som har ett nedböjet eller sönderbrutt hjärte och för att ropa ut frihet för fanger och sätta de bundna fri. För att ropa ut ett nådens år från Herren och en hämnds dag från vår Gud för att trösta alla som sörger. De sörgen i Sion ska få hodepynt istället för aske, glädens olja istället för sorg. Lovprisningens drakt istället för motlöshetens ånd. De ska kallas rättfärdighetens terebinter som Herren har plantat så han kan bli härliggjort. Och det är visionen att det spelar ingen roll vad du kommer från i livet. Du kan bli en Herrens terebint, alltså en herre, att det Herrens Guds rike växer fram och blir något gediget på jorden i ett brustet liv eller det som har varit ett brustet liv. Och därför så är visionen, det är att dessa underbara människor som kommer till vår menighet, uansett utgångspunkt, de kommer till att bli en terebint, en fruktbärande, ett fruktbärande trä för Guds rike. Och därför så kallar vi visionen också från utanförskap, på svenska låter det så här, från utanförskap till lärjungaskap. Och det kommer då ifrån de här verserna. De ska bygga upp en ruin från tidigare tider, genreise städerna som låg öde i den äldste tid, sätta de nedrevne byn i stan, städerna som låg ödelagt från släkt till släkt. Så vi tror att Gud kommer att bruka de människor som blir frälst till och på en eller annan måte vara med och bygga upp Guds rike. Är inte det vackert? Så det är vi står i idag. Amen. Okej, okay, jag ska försöka och preka det som kom till mitt hjärta när jag förberett mig idag, men ingenting av de tingene som jag har gjort så långt i sen jag kom hit har varit det jag planlade, så vi vet inte riktigt hur det lander och nu är jag så helt sån, jag är sån helt sån skakig på insidan, så jag vet inte riktigt vad den helgon vill, men vi gör ett försök. Och vi går till Matteus evangeliet kapitel 17. Helion är över mig, så är helt sån skälven på insidan, så att så det är lite sån speciellt. Halleluja. Ja, men ser du det som sitter där? Det är så jag ska stå här och försöka prata igen. Nej, men det är ju härligt allt det Gud gör, det är härligt. Nej, jag måste bara spöra vad detta här handlar om. Det är så vanskligt att stå här med den här Helion, bara vis mig vad du vill Helion med möte. Var vill du ta oss Helion? Jag böjer mitt hjärta in för dig och tackar dig för det du vill göra här. Jesus. Jesus. Nej, han säger ingenting speciellt, så då kör vi och hoppas på att vi är rätt ute. Jesus snackar ju självklart väldigt mycket om tro i skriften, och tro är en nyckel i allt det som har med Guds rike att göra. Jesus snackar ju om bön för exempel när han vill undervisa sina discipler om bön. Och då är Noah kärneidén med bön, det är att det inte är en religiös plikt. Noah, det jag vill säga, det är att vi ber inte för att uppfylla en plikt som vilar över oss så vi kan behaga Gud. Det är sån fariseerna håller på sig igen. Och det är bara babbla en massa ord för att visa upp någon form av religiös fromhet så att vi kan döva vår egen samvittighet. Det är inte det bön handlar om. Bön handlar om att få bönesvar. Amen. Och det är det han säger också. Han kopplar ju det till tro i Hebreerbrevet 11:6, inte sant? Vi kan ju ta det först då. Vi ska in i Matteus 17, men låt oss bara läsa Hebreerbrevet 11:6. Det är ett ord som det du har tygd i dig 100 gånger, så att, men vi läser det likväl. Och då står det så här då i vers 6: utan tro är det omöjligt att vara till behag för ham, till för Gud. Alltså, för den som kommer till Gud må tro att han är till, och att han är en belönner av den som söker ham med iver, står det. Det var intressant med iver. Det står i norska översättningen. Att Gud är en belönner, och att själva grundidén med bön, det är att du ska få bönesvar. Att bönnen ska leda till något. Och när Jesus då undervisar om bön, så säger han ju, han börjar ju då med att säga si, vår far. Och det var ju det nya konceptet, det nya Guds konceptet som Jesus kommer med. Det är att Gud är far. Han är en försörjer. En som man kan förvänta sig gott ifrån. Vad han säger i Matteus kapitel 7: be och du skall få. Vad ska du få? Det du ber om. Amen. Johannes 16, vers 23: hittil har dere icke bett om något i mitt namn. Be och dere skall få. Varför? Så att deres glädje kan vara fullkommen. Nej, men Jesus, så enkelt kan det inte vara att du egentligen bara vill att vi ska vara glad. Kan det vara så enkelt? Om det skulle vara så enkelt, så må det ju betyda att Gud är väldigt god. Att han vill oss väldigt väl. Amen. Nu är det ju inte alla bönner som blir bra för oss. Om du ber om att din nabo ska få hjärtattack för du likar den inte, så är kanske inte det en optimal bön. Då kanske bönnesvaret är något som behöver att ske i ditt hjärta. En korrektion av det inre landskapet och kompasset. Att en eller annan inriktning i ditt liv är lite skev. Och då är ju väldigt ofta bönnesvaret själva mirakel i hjärtat, så jag blir fri från det där. Och ibland så är ju bönnesvaret att Gud leder oss in i en process där vi liksom kommer rätt och justeras på vägen. Det är ju samma som Peter. Han vill ju verkligen ge sitt hjärta för Jesus. Han ville ju med allt han hade dö för Herren. Och det bönnesvaret fick han ju lite senare. Men han hade ju också problemer med sitt inre. Och på en eller annan måte så behövde något av det som var så mycket Peter att brytas ned för att Gud skulle kunna liksom löfte Peter till den platsen där Gud ville ha ham. Och då vet vi att Gud måtte tillåter Peter att gå igenom den smällen när han förnektet ham tre gånger för han hade galt två gånger. Amen. Men så har vi ju då den historien när det blir liksom den här andra kullillen, och Peter har förnektet Jesus tre gånger vid en kullill i Kaifas palats, så tre gånger då i vid Genesarets sjö, så är det en ny kullill, och så är det ett nytt möte med Jesus, och tre gånger säger Jesus: Peter, älskar du mig? Ja, och så vidare och så vidare. Och så upprättas Peter. Och ibland så må Gud göra verk i oss för att få oss till en plats där vi är redo för bönesvaret. Halleluja. Och det är ibland en lidelsens väg. Och därför så kan vi ibland bli lite förvirrat, vet du? Vi ber om ting och vi är uppriktiga och så visar sig att det blir helt något annat. Det liksom bara leda oss in på en helt annan väg än det vi hade tänkt. Och det är för att ibland så behöver Gud att leda oss ut i örknen. Där vi prövas. Och där det som ligger lite djupare ned i våra hjärtan som har med våra motiv, våra egentliga motiv att göra. Det kommer upp till överflaten så att Herren kan göra något med det. Amen. Vi har ju Jobb för exempel. Jobb, han var ju en väldigt, väldigt välsignad man. Han var ju en av de största i liksom den delen av världen i under sin tid. Han hade massor av får och kameler och tjänare och så vidare och så vidare. Men han hade en konstant frykt som gjorde att han hela tiden offret i tillfälle något skulle gå galt. Och det var ett eller annat sted, något som inte var liksom helt på plats i Jobs liv. Och nu ska jag inte dra den teologin för långt, men man kan ju liksom bara tänka lite. Och så har du då anklagaren, som är en som kallas för en av Guds söner. Och det är ju rent teologiskt så kan det ju liksom vara lite komplicerat vad det betyder att dessa ärkeänglarna kallas Guds söner. Men det går vi inte in på nå, det är spännande bara det att gå och fördypa sig sån. Men de kallas alltså Guds söner, och så har då djävulen tillgång till den platsen, och så ser Gud på honom och så frågar han, vad har du hållit på med då? Det var det svarte fåret i flocken, ikke sant? Och så säger han, nej men jag har varit omkring på jorden. Och så säger han, ja du har inte rört min tjänare Jobb, har du det? Och då ser djävulen att det finns något i den mannen som han må pröva ut. Och på en eller annan måte så må Gud bara acceptera att okej, men du tar inte livet hans. Och så kommer Jobb in i någon månader av ett rent helvete. Och barna hans dör och han mister allt, han mister hälsan. Och så får han liksom också file tre, vad det är väl, hopplösa vänner som ger en alldeles möjlig slags hopplösa råd. Men det går någon månader och Jobb håller fast vid sin bekännelse. Djävulen kan inte ta bekännelsen fram, och så kommer han ut av den tunnelen, och så står det att han blev dubbelt så välsignet som det han var för den här tiden när prövelse kom. Och det skedde när han väntade det här för att anklaga Gud och inte liksom börja spöra sig, varför går jag igenom detta? Och så började han istället att be för sina vänner. Det var något som skedde i Jobb som liksom vänte fokuset in i mig själv, och varför jag är så rättfärdig, varför händer detta? Gud, det är ett land som inte är rättfärdig med dig, för jag är ju rättfärdig. Det kallas ju en ganska sån höjt nivå av självrättfärdighet. Att Gud, jag är rättfärdig, detta är orättfärdigt av dig. Och så när han kunde vända det där bort ifrån sig själv och börja be för sina vänner, bam! Så hade han dubbelt så mycket välsignelse som han hade för den tiden när prövelse kom. Så det är inte alltid vi vet varför vi går igenom de tingen vi går igenom. Och det är heller inte alltid slik att Gud ligger bakom det vi går igenom. Men det vi vet, det är att om vi vänder hjärtat rätt i prövelsen, så kommer Gud bruka det för att få flytta oss till en plats där våra bönesvar kan besvaras. Amen! Så ibland så är det så att ditt värsta mareritt är kanske nyckeln till ditt mest underbara mirakel. Tack syster! Halleluja! Amen! För Gud är inte emot ditt bönesvar. Gud liker bön. Gud liker frimodighet. Amen. Så Jesus säger, be och du skall få. Så vi må skruva upp en förväntning på att bön handlar om bönesvar. Amen. Bön handlar om att se Guds rike på jorden. Bön handlar om att se det Jesus betalt en så hög pris för faktiskt manifestera sig fysiskt här på jorden. Bön är att ära Jesu försoningsverk där han tog all mänsklig smärta och lidelse in i sin egen kropp. Gud har inte behag i lidelse, i splittring i familjer och allt det människor går igenom, han har gjort något med det. Amen. Och då säger han alltså, be och du ska få, bank på, let och du ska finna, bank på och det ska öppnas upp för dig. Ibland så är bönen en leting. Ibland så är bönen en banking. Det är en process där vi presser på och presser på för att se att Guds rike manifesterar sig här på jorden. Och troen, det är ju den där trofastheten i att inte ge upp. Det är den där trofastheten i att hålla Gud sann så som Bibeln uppenbarar ham. Amen. Låt oss gå tillbaka då till Hebreerbrevet 11:6. Så står det då: utan tro är det omöjligt att vara tillbaka behag för ham, för den som kommer till Gud må tro att han är till och att han belönar dem som söker ham med iver. Och då är det Jesus förklarar, vi kan ju läsa det då. I Matteus evangeliet kapitel 6 när Jesus undervisar om bön. Så troen är själva kvaliteten som bakom bönen leder till bönesvaret. Amen. Och något av grunden i troen, det är att vi håller Gud för trofast. Att om man har sagt något om sig själv, så faktiskt menar han det. Och något av grunden i Guds karaktär och identitet, det är att vara trofast sitt eget ord. Trofast den uppenbaringen som han förmedlar genom skriften. Att när du och jag förstår Guds karaktär, när du och jag förstår vem Gud uppenbarar sig som, främst i Kristus. För att Kristus är själva den fysiska uppenbaringen av Gud själv. Det står att där bor hela gudomens fyllde i en fysisk kropp. Att Gud kommer aldrig att bli något annat än det han uppenbarar sig som i Jesus. Och det är så fantastiskt, för det finns ju aldrig ett nej i Jesu mun. Så fort någon kommer till Jesus för att få ett mirakel, så är det ju alltid ja. Det har ju till och med ett exempel i evangelien när en romersk officer kommer till Jesus och har en tjänare som lider kraftfullt i sjukdom. Och han bara räcker så vitt att si att jag har den här tjänaren hemma, han ligger lam och han är plaget starkt av sin sjukdom. Så säger Jesus, jag vill komma och helbreda han. Här har du alltså en romersk officer. Och antar kanske att det var en jödisk tjänare som låg där och Jesus var sänd till jödene. Så Jesus ställer ingen spörsmålstegn vid detta. Han är bara på kanalen. Det fanns bara en programmering i Jesus och det var ja, jag vill. Jesus, om du vill så kan du göra mig ren. Det sa den spedalske och Jesus sa, jag vill. Och det är inte bara ett enkelt tillfälle, det är djup kristologi. Han vill. Han vill. Han vill. Han vill. Han vill. Amen. Det är evangeliet och det är uppenbaringen av vem Gud är i Jesus Kristus. Han vill. Amen. Och därför så är Jesus så glad när han ser tro. Den här officeren som kom till Jesus, han säger, jag har ju aldrig i Israel sett sån tro. Han är ju bara lycklig. Tron gör Jesus lycklig. För den som kommer till Gud, han må tro att han finns till och att han belönar den som ber ham. Amen. Gud älskar att belöna. Gud älskar att lönna. Gud älskar att svara på bön. Och därför älskar han tro. När någon kommer till Jesus så säger han, Tror du at jeg kan gjøre dette? Det er så bare, snille, ha litt tro. Bare tro, så. Hun hadde tro. Halleluja. Og så blir det et mirakel. Og så blir alle glad. Kan du tenke deg den her damen som har hatt blodgang i 12 år? Og vi vet jo hva det innebærer i denne konteksten. I Galilea, det var jo en streng religiøs kultur som var ikke minst streng mot kvinner. Og når en kvinne var uren i sin månedsperiode, så kunne ingen komme i kontakt med henne, for da ville den personen bli kultisk uren. Og når du var uren, kunne ikke liksom inngå i sosiale sammenheng, da måtte du holde deg borte fra mennesker. Så det der med å bli uren, det var veldig komplisert. Og her har du en kvinne, og det var ikke bare at du ikke kunne komme i kontakt med deg, men du kunne heller ikke komme i kontakt med noe du hadde vært i kontakt med. Så hadde du sittet på en stol, så kunne ingen sitte på den stolen. Hadde du drukket deg en kopp, kunne ingen drikke av den koppen. Og det er jo veldig komplisert når det pågår i 12 år. I 12 år hadde hun vært sosialt utsatt. Sosialt tilsidesatt. Og kvinnen var jo fortvilet. For det var jo en bedrøvelig situasjon i et totalt utenforskap. Og da kan du jo tenke deg, når det er en sånn en folkemasse som har liksom klumpet seg sammen rundt Jesus, og alle vil ha tak i mantelen hans, for kraft går ut og helbreder alle som rører ved ham. Og så har du denne kvinnen som vet at om de nå kommer i kontakt med meg, så blir de kjempeopprørt. For i 12 år har de lært seg å holde den der kvinnen på avstand. Og hun har forsøkt med alle sine midler å bruke penger på leger, og det bare blitt verre. Det sier noe om legene. Amen. Og hun tenker så at om jeg bare kan komme i kontakt med hans klær, så kommer jeg til å bli helbredet. Og Jesus elsker det der. Amen. Og så presser hun seg fram, og du kan jo bare se for deg når folk ser hvem det er som trenger seg fram blant dem og kommer i kontakt med dem, og de bare skjønner, å nei, nå kan jeg ikke komme hjem etterpå, for nå er jeg uren. Å nei, nå er jeg uren. Og så blir det en frustrasjon og en opprørthet rundt der, men så får jeg endelig tak i klærne hans. Og det her er jo den heftigste rabbin i hele landet, den mest hellige personen du kan finne, og du gjør jo ikke liksom bare han uren. Det er jo liksom ikke bra. Men denne kvinnen, hun hadde bare noe i seg, noe som liksom gikk forbi de sosiale barrierene. Hun hadde en forventning, hun hadde en tro, hun hadde fortvilelse, hun hadde en desperasjon. Hun behøvde et mirakel. Og det der er himmelens språk. Det der er himmelens språk. Det der, mine venner, det er himmelens språk. Desperasjonen. Det der å holde fast ved. Det der har tillit til hva Gud sier. Det er jo så vakkert, vet du, fordi at alle disse menneskene som strakk seg ut til Jesus, de tok jo tak i duskene som hang i enden av hans mantel. Og egentlig så var jo de duskene, det var påminnelser om Guds bud. Det var jo 600 pluss tråder som hang i disse duskene, for det var alle disse påbud som fariseerne hadde liksom gitt til jødene, og det skulle påminne alle jødiske menn om at de skulle holde budene. Men når Jesus kommer med dusker, så er det plutselig løftene. Han representerer et annet konsept, at Gud har tilgitt. Det var jo det han sa til den lamme mannen som ble firt ned gjennom taket i Kapernaum. Dine synder er deg tilgitt. Han holder ingenting imot oss som skulle kunne ta mirakler fra oss. Det der som gjør at jeg ikke lenger fortjener et mirakel. Jeg har gjort det og jeg har gjort det. Jesus ser ikke med de øynene. Han har tilgitt oss all den synd som skulle diskvalifisere oss fra et mirakel. Han har befridd deg ifra behovet av å se på deg selv. Du kan vende blikket på korset. Og du kan se at han har løst ditt problem på korset. Amen. Så denne kvinnen strekker seg fram og kommer i kontakt med klærne, og hun får sitt mirakel. Og Jesus kjenner at her var det noe annet. Her var det en forventning. Her var det tro som lå til grunn for berøringen. Og bam, kom miraklet. Derfor elsker Gud tro. Amen. Han älskar tro. Och kvinnan är ju livrädd, för hon vet ju att hon har gjort något som är så olovligt som att det liksom bara är olovligt. Och det är att ta tag i en rabbins klär. När du är så uren. Men Jesus snur sig och ser på henne och säger: frykt icke, datter, din tro har frälst dig. Det är så vackert, det där är himmelens språk. En person som inte är någonting i människors ögon har sträckt sig ut efter Jesus och fått sitt mirakel. Och det löfte Jesus upp i skyene. Det där är himmelens språk. Halleluja. Det är inte det där fine, inpackade, religiösa, fromme som aldrig liksom bryter ut och blir förtvilet. Amen. Så Jesus säger då, ska vi gå till Matteus 6 då, så säger Jesus hur vi ska be. Vers 9. Därför ska dere be slik: vår far. Och det är ju detta som är det här dramatiska med Jesus Guds uppenbaring, att Gud är pappa. Och i begreppet pappa så finns det något tryggt och inte något som är rättselsfullt. Det är ju så vant till att känna sig mindre värdiga inför Gud. Gud är något skrämmande, något stort, något upphöjd som är väldigt långt undan mig och mitt liv. Och all bön har ju med en form av religiös plikt att göra, men inte ett gott och tryggt gudsförhåll att göra. Och här presenterar ju Jesus en helt ny idé om Gud, att han är en god far. Och när han snackar då i kapitel 7 här, vi är ju nästan där, så då kan ju se det, jag sa det där i vers 7, så står det ju kapitel 7, vers 7: be och det ska bli gitt dere, let och dere ska finna, bank på och det ska öppnet för dere. För vär den som ber han får. Hör du det? Vär den som ber han får. Vär den som ber han får. Den som letar han finner, och den som banker på skall det bli öppnet upp för. Eller vem av dere vill ge sin son en stein när han ber om bröd, eller ge ham en slange när han ber om en fisk? Viss alltså dere som är onde vet att ge gode gaver till deras barn, hvor mycket mer skall icke då deras far i himlen ge gode gaver till dem som ber ham? Detta är själva idén om att ha en far i himlen. Han ger gode gaver till de som ber ham. Han är god. Han trives med att liksom se vår glädje bli fullkommen. Och då säger han också så att allt det, ja, ska vi se, dere som är onde vet att ge gode gaver. Alltså vi är ju inte onde på den måten, men sammanlikt med Guds evne till att vara god så blir vi onde. Det är ju fantastiskt. Där har du själva liksom bakgrund till begreppet vår far som är i himlen. Amen. Och nu är det också väldigt viktigt att förstå vad betyder då himlen. Himlen är himmelens rike. Det är en plats där Guds godhet är manifesterad i allt du ser runt dig. Tanken var ju att jorden skulle vara ett avtryck av himlen. Faktum är ju det att när man läser det hebraiska i skapelsesfortellingen, så skulle man kunna läsa att jorden skaptes som ett duplikat av himlen. På samma måte som han skapte människor som en avbildning av Gud, så skapte han jorden som en avbildning av himlen. Och det är det Gud har tänkt. Gud har tänkt att våra liv ska vara en avbildning av himlen. Det står ju i Efesierbrevet kapitel 1 och vers 3 att Gud har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen i Kristus. Det betyder att när du kommer till himlen och du ser allt det goda i himlen, så kommer du till inse att allt det där var ju mitt på jorden. Och det var inte mitt på jorden för att vänta till jag kommer till himlen. Det var ju mitt på jorden för att lösa ut när jag levde på jorden. Och det är där troen kommer in. Troen, det är en evne till att få det där slöret till att liksom tas bort, så jag ser in i himlen det som tillhör mig, och så kan jag gripa det, och så kan jag förvänta att det ska manifestera sig här på jorden. Himlen tillhör oss här på jorden idag. Amen. All andlig välsignelse i himlen i Kristus tillhör mig idag. Och det är kjempegode nyheter och det är komplicerade nyheter. För det att så länge det är andliga välsignelser i himlen så hjälper det inte mig fysiskt här på jorden. Om du ber Gud om en kone att hon är andlig i himlen, det hjälper inte dig på jorden. Du vill ha en fysisk kone på jorden. Ikke vær så from nå, jeg vet at det er det du ber om. Amen. Og iblant når du får bønnesvaret, tenkte du, Gud, det var ikke det her jeg ba om. Sånn er det. Du skal vite hva du ber om. Når du får bønnesvaret, må du leve med det. Amen. Og da er troen, det er jo det der, som ser in i himlen och så blir det du ser i himlen och det är detta här som är så fantastiskt med den helige ande och det är detta här som vi måste förstå när det gäller tro. Låt oss nu gå till vi tar oss färdig med Herrens bön bara. Vi går tillbaka då till Matteus 6 och så står det så vår far du som är i himlen, la ditt namn hållas helig. Det betyder att vi kan inte ändra på Gud. Vi kan inte göra Gud till något annat än det Gud uppenbarar sig som i skriften. Och väldigt ofta så vill vi undskylla manglen på bönesvar och göra Gud lite mer komplicerat än det han är. Men det är som oftast inte det som är själva förklaringen. Det finns motstånd emot bönesvar. Och han visar ju oss i för exempel historien om änken som kommer in för den orättfärdige domaren. Och där har du lite av liksom det Jesus önskar att säga att vi ska vara persistent i bön. Vi ska inte ge upp om Gud har visat oss, om Gud har visat dig något som har med ditt bönesvar att göra, så vill Gud att du håller fast vid det löfte och inte ger upp. Och då ger han oss i Lukas 18 ett exempel på hur vi ska tänka i och med den här änken som kommer till en orättfärdig domer som inte vill ge henne hennes rätt. Och hon bara kommer tillbaka och säger ge mig min rätt. Och han säger nej, jag vill inte. Ge mig min rätt. Nej, jag vill inte. Och så vänta, det går inte. Jag husker inte vad det står. Jag är inte van att läsa norsk bibel så jag måste se Lukas 18, sorry. Lukas 18. Och i vers det börjar vi kan börja vers 3. Eller vi kan läsa från vers 1. Så fortalte han dem en lignelse som alltid om alltid att vara så uthållande i bön och inte bli trötta. Så Jesus vill att vi presser på. Det är en del av tron. Presser på. Vi har sett något i ordet. Vi presser på. Gud har gett oss ett löfte i det vi står i. Vi presser på. Troen är trofast. Det här grekiska ordet för tro, pistos, det betyder lika mycket trofasthet. Tro håller Gud för trofast. Men tro är också trofasthet till hans löfter. Vi ger inte upp bara för det tar tid. Vi ger inte upp bara för att vi blir lite motlösa. Vi presser på för det är att ära Gud. Vår far som är i himlen, la ditt namn hållas helig. Om du heter Jehova Rafa så betyder det att du är en läge. Och då är det att ära dig och förvänta mirakel. Han sa i en by var det en domer som inte fryktade Gud eller tog hänsyn till något människa. Det var en änka i den byen och hon kom till honom och sa hjälp mig att få rätt mot den jag är i strid med. Till att begynna med ville han inte, men till slut sa han till sig själv, även om jag varken fryktar Gud eller tar hänsyn till något människa, vill jag hjälpa henne till att få rätt för denna änkan plager mig, säger han. Och nu måste vi förstå att Jesus brukar domaren som ett exempel på Gud. Att om Gud vill se tro så vill han bli lite plagad av dig. Han vill liksom hållas våken på nätterna. Han vill liksom inte få spisa i fred. För du bara är där och bankar på dörren och påminner han om löftena. Han liker den stilen. När du liksom blir känd i himlen för den som plager Gud. Ja, när du kommer till mig, jaha, det är dig, ja, okej. Okay. Ja, okej, grej. Kom in. Guds plagaren. Ellers vill hon slita mig ut vid stadiet och komma hit. Amen. Det var ju det den kananeiske kvinnan gjorde, vet du. När Jesus var norr i Israel och den kananeiske kvinnan såg Jesus och hade hört om miraklerna och hade en datter som var demonbesatt, så börjar hon att plaga Jesus. Och Jesus vill inte ge ett mirakel för att han är inte kallt till kananeerna. Men till slut så må hon bara ge upp, för den damen har tro.
Ja, amen.
Han kapitulerar för att hon hade tro. Han bara, det går inte. Jag må bryta Guds liksom tanker med mig och gå utanför rammene. För att den här kvinnan har sån tro. Hon var en gudsplage. Och det beveget Gud. Och det behager Gud. Amen. Hör vad den, och då säger Herren, hör vad den orättfärdige domaren säger, skall inte Gud skaffa sina utvalda deras rätt? Om den här orättfärdige domaren till slut måste böja sig, hur mycket mer skall inte då Gud skaffa de utvaldas rätt? De som roper till han dag och natt, är han inte tålmodig med dem? Jag säger er att han skall skynda sig och ge dem sin rätt, deras rätt. Men när människosönnen kommer, vill han då finna troen på jorden? Är det möjligt för mig att finna lite sån hållning på jorden? Finns det gudsplagare på jorden? Finns det människor som bara står på sin rätt och inte accepterar det fienden gör i deras liv? Finns det människor som banker på, som ropar till han dag och natt och står på löftene? Amen. Då går vi tillbaka till Matteus kapitel 6. Vi måste ju snart dra oss i land här. Vi fortsätter bara vers 9. Därför ska dere be slik: vår far, du som är i himmelen, la ditt holdes namn hellig. Vi gör inte Gud till något annat än det han uppenbarar sig som i skriften. Nummer 10. La ditt rike komma. Det betyder, la det som finns i himmelen komma till jorden. Det är därför vi är här. Eller så kunde Gud bara tagit oss till himlen. Amen. Han vill manifestera sitt rike på jorden genom dig och mig. Vad är det Jesus sa? Omvänd er, för himmelens rike är nära. Vänd er till den dimensionen, för den är tillgänglig. Amen. La din vilje ske på jorden som i himmelen. Ge oss idag vårt dagliga bröd, och tillge oss vår skyld, liksom också vi tillger våra skyldnare, och led oss inte in i fristelse, men frälse oss från onda, för rike är ditt och makten och äran i evighet. Amen. Och då kan jag ta 10 minuter till nu. Vi går lite över tiden. Men är det okej? Okay? Alltså, det är ju ingen här som säger nej, såklart. Men jag vill bara ta en liten detalj om troen, för att utan den här detaljen så blir troen en lite sån frustrerande prestation. Och det är bara det här vi behöver att göra. Jesus är ju vi känner ju Matteus evangeliet kapitel 17. Du kan komma upp och spela piano, bror. Så i Matteus evangeliet kapitel 17 så har Jesus varit på förklaringsberget, och när han kommer ned så är det liksom full kaos ned i dalen, och det är ju för att disciplerna hans försöker att kasta ut en ond ånd av det som kallas en månesyk gutt. Och de får det inte ordentligt till, så pappan då, som har tagit gutten till lite lavare, är du snäll. Den pappan som har tagit gutten till disciplerna, han är förtvivlad och ber Jesus om hjälp. Och då i vers 17 så ser Jesus, vi kan läsa då i vers 16, så står det därför, Matteus 17, vers 16, därför tog jag han med till disciplen dina, men de kunde inte göra han frisk. Då svarte Jesus, du vantro och vrange släkt, hvor länge ska jag vara hos dere? Hur länge ska jag hålla ut med dere? För ham hit till mig. Här har vi en gudsplager på ett annat nivå. Gud plages av mangelen på tro.
Han blir frustrert. Och sen ska jag orka och vara med dere. Det finns ju ingen tro här.
Och vad känner jag? Åh Jesus.
Men det är en negativ, destruktiv kvalitet han ser i deras hjärter. Han säger, du vantro och vrange släkt. Vantro betyder apistos på grekisk, ingen tro. Det är ett hjärte som är rent för tro. Det är som Jesus undervisar om ordet, att när ordet faller vid vägsiden så är marken hard och fienden kan stjäla ett hårt hjärte som bara inte vill omfamna Guds löfter. Och så säger han ju då ska vi se bara vad det står på svensk, pervert står det på engelsk, vrange släkt. Det betyder egentligen pervers. Med ett hjärte vänt bort ifrån Gud, ett uomvänt hjärte. Och det är det som är utgångspunkten när det inte finns tro i rummet. Man är hard i sitt hjärte. Och det har Jesus ingen förståelse med. Amen. För att troen är inte ditt och mitt projekt. Troen är inte något du och jag skapar. Troen är en gave ifrån Herren. Den troen som du och jag presterar skapar stress, prestation, otrygghet. Den troen som Gud planterar skapar trygghet, vila, överbevisning. Du vet att du vet. Det är en kvalitet som kom från himlen som inte du har skapat själv. Och därför så handlar inte troen om vad jag kan pumpa upp. Troen handlar om hur tillgänglig jag är för en beröring. Amen. Och då säger Jesus i vers och senare då vers 19 så kommer disciplinerna till Jesus alene och spör, varför kan inte vi driva den ut? Kunde inte vi driva den ut? Och då säger Jesus, på grund av deras vantro, men det är ett annat ord, oligopistos, det är lite tro. De har tro, men den är lite liten ännu. Så då är lite Jesus blivit lite mildare med dem. Sannolikt säger jag dere, visst dere har tro som ett sennepsfrö, kan dere si till detta fjellet, flytta härifrån dit och det skall flytta sig och ingenting skall vara omöjligt för dere, men detta slaget farer inte ut utan vid bön och faste. Och det är det Jesus säger, har du tro som ett sennepskorn så kan du flytta vilket som helst fjäll. Och det han menar då, det handlar inte om hur stor tro du har. Det handlar om vad slags tro du har. Det är tron som ett sennepskorn. Och vad är sennepskornet? Det är det ordet som landar i ditt hjärte från Guds hjärte, det mannakornet du får när du söker Guds ansikt i din situation. Det är därför vi må be och leta och banka på. För ibland tar det lite tid. Ibland tar det lite tid att komma på den platsen där Gud kan så en sed ned i ditt hjärte som är begynnelsen till miraklet. Och vi har ju varit med om det så många gånger. Nå Gud, vi har sökt Gud i en situation. Vi känner liksom att kostymen börjar bli lite trång. Vi vill ha en förändring. Vi vill vidare. Det är en eller annan situation som vi bara känner. Gud, det här stämmer inte med ditt ord. Nå vill jag se ett genombrud. Nå vill jag se ett bönesvar. Och så går vi in i bön och faste. Vi går in i en situation där vi börjar att bereda vägen för en Guds öppning och ett mirakel. Och där ligger processen. Och ett eller annat sted på vägen så är vi en intimitet med Herren och ordet blir levande. Gud droppar ett sennepskorn ned i vårt hjärte och där begynner troen på riktigt. Och då säger Hebreerbrevets författare att tro är i den här bibeln pante på grekisk, tro är pante på det man hoppar, överbevisningen om det man inte ser. Men på grekisk så står det tro är hypostasis. Tro är hypostasis. Och det betyder fler ting. Kan du komma? Det ena är något som ställer sig med dig och stabiliserar upp dig. Det är en substans, en andlig substans som är utanför dig själv, men som nu är plantet i ditt hjärta. Och med andra ord så är det inte du som är den stabile. Det är det där som kom i dig som stabiliserar. Och då känner du att du lener dig mot något som är utanför dig själv, men nå är inne i dig. Och det är Guds rike som tog bolig i dig. Det är Guds egen person. Varför? Tack bror. För att ordet var i himlen, i begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud och ordet är Gud. Amen. Och när Gud planterar ordet i din ånd så är det hans egen natur som flyttar in. Och det är det det står i Hebreerbrevet 1 och vers 3, så står det att Jesus, han är ingraveringen av Guds eget väsen. Och det är Guds hypostasis. Guds väsen, Guds natur är hypostasis. Det betyder att Gud förplantar en del av sig själv i dig och lägger det ned som ett frö som ska få växa. Och när det börjar att växa så växer en inre kvalitet, en hypostasis som är Guds natur. Det är Guds väsen, det är Guds substans, för ordet är Gud. Och plötsligt är en del av han börjat att växa på insidan av dig. Och det blir en kvalitet som bara börjar att ta över ditt inre. Och du vet att du vet att du vet. Amen. Och då är det inte du som prövar, det har inte med dig att göra. Du viler emot något som är större än dig. Och därför kan tro som ett sennepskorn flytta vilket som helst fjäll. Varför? Det var ju ordet som satte fjället där. Amen. Och Jesus vill att vi ska förstå vad tro är. Det är det här sennepskornet som växer till och skapar en inre kvalitet där det omöjliga blir möjligt. Halleluja. Det står i Jesaja 55 att Guds ord går inte tomt ut, men det skapar vad det är sänt ut för. Det skapar det det säger. Men då må du och jag samarbeta med ordet. Vi kan inte prata sönder det. Vi måste stötta det med vår bekännelse. Det spelar ingen roll vad jag ser. Det spelar ingen roll hur länge jag väntar. Jag bekänner det ordet sa. Jag bekänner det ordet sa. Jag håller fast vid det ordet sa. Jag bekänner mig till skriften. Och jag bekänner mig till skriften. Och jag bekänner mig till skriften. För det finns liv och död på tungen. Och den som brukar den ska få bära dens frukt. Och då finns det ingen möjlighet i havet, förlåt, till att inte mirakler ska komma. Det må vara vår inställning. Och om det så skulle vara att det kommer den dagen det kommer in i himlen, ja, då får det bara komma då. Då har jag bara plagat Gud mens jag var här på jorden. Och det var det han bad mig att göra. Amen. Låt oss stå upp sammen. Så vi ska bara vara enkla. Så far i Jesu namn, tackar dig för att jag tror det var det här du ville jag skulle vara idag. Och jag bara vet och ser igen att det ligger ett genombrud och väntar på den här menigheten. Jag ser hur det liksom det här har varit ett övertryck underifrån. Det bara ligger på, tryckt på och tryckt på. Och när den här vallen bryter så kommer det att ske fort. Och jag upplever som att det kommer att ske en ganska rask expandering. Och det är därför jag fick ordet håll i hatten. För att när expanderingen kommer så blir det andra utfordringar. Få till ekonomin, arbete och allt vad expansion kräver av oss. Och jag bara tror att dere ska fortsätta och bita dere fast i löfter som Gud har gitt och ligga på. Och fortsätt att skapa det här trycket som till slut får det till att bryta igenom. Och vad det här genombrudet innebär, det vet ju inte jag, det vet du. Men hör vad jag säger nu, om alla lukkar ögonen. Lukka ögonen. Det spelar ingen roll vilken bedrövelse du befinner dig i. Och hur du ber Gud om att ta dig ut av det. Det är löfte som Gud ger dig i din situation som du ska fokusera på. Du skal ikke håpe at den eller den skal gjøre det for deg eller hjelpe deg. Det er ordet som bærer deg gjennom. Og det eneste du skal gjøre er å bekjenne deg til ordet, holde fast ved ordet og ha en tillit til at det finnes en kraft i denne prosessen som bryter det som kreves for at du skal komme igjennom. Herren vet når du er rede, på samme måte som Jobb. Det fantes en dag når hans hjerte var igjennom, og han ventet til å be for sine venner, og da kom velsignelsen. Det fantes en dag når Peter var rede, og Jesus plukket opp han igjen på stranden, og så sto han der rede for pinsedagen. Og det kommer en dag når du er rede for ditt mirakel. Men slipp ikke prosessen. Slipp ikke prosessen. Stå kvar i løftene og vær en Guds plager som presser på og presser på og presser på og holder fast ved det Gud sa til deg. Har du ikke fått et løfte ennå i situasjonen, så får du bare bekjenne deg til Guds allmenne vilje og vente på at løftet skal lande i ditt hjerte. Og når løftet lander i ditt hjerte, så har du fått ditt sennepskorn, og da handler det om å bekjenne seg til det fram til den dagen det er en fullmoden tro som bærer til miraklet. Og vi har ingen kontroll på prosessen. Jeg planta en gang et plommetre i vår hage, og det tok 7 år å få plommer. Det er jo helt ille. Og det var det siste året vi bodde i det huset, så solgte vi det. Og jeg fikk faktisk 7 kilo med plommer 7 år senere. Så man har ingen kontroll på prosessen, men du har kontroll på ditt hjerte i prosessen, og du har kontroll på din bekjennelse. For det er bekjennelsen som tar deg fram til ditt mirakel. Amen. Så om alle lukker øynene her, og så tenker vi så her, hvilket mirakel vil jeg ha? Og jeg har et visst mirakel som har med min familie å gjøre, som Herren har lagt på mitt hjerte at jeg skal tro Gud for. Så jeg rekker opp hånden, og jeg har fått et ord på det. Iblant taler også Gud til meg i løfter for å påminne, i drømmer for å påminne meg om det. Jeg hadde en ganske alvorlig drøm for noen dager siden som har med en familiesituasjon å gjøre. Og der hvor Gud bare sa at du skal tre inn i denne situasjonen og tro meg for gjennombruddet. Så jeg har min situasjon, og du som har din situasjon, rekk opp din hånd nå med øynene lukket. Og da skal jeg bare be om at Gud dropper sitt sennepskorn ned i ditt hjerte. For det er der det begynner på riktig. Så far i Jesu navn, så ber jeg nå, Herre, om at du kommer med dine løfter og gjør det tydelig for dem. Det er tro som et sennepskorn som kaster fjell i havet. Og nå ber jeg om at du skal gi dem det her ordet som løfter dem igjennom, Herre, far, denne utfordringen, og tar dem til sitt gjennombrudd, Herre. Jeg ber om det nå, far, i Jesu navn. I Jesu Kristi Nazarens navn. Det er bare en person som Herren taler til meg om. Det er en kvinne her med en eller annen senesituasjon eller et eller annet som har med denne fingeren å gjøre. Hvem er du? Det er bare jeg ser en kvinne og jeg ser en finger som er koblet til dette. Hvem er du? Opp med en hand her, du snill. Du har en finger som ikke